Thank you, Young Women Choir. That beautiful song.
Tack för den vackra sången. Jag är tacksam för vår frälsare och hans inbjudan till oss alla att komma till Kristus och bli fullkomnade i honom. Jag hoppas kunna förmedla till er några av mina tankar och känslor om att minnas honom, att omvända sig och förändra sig. Jag tror att jag bäst kan ge uttryck för mitt hjärtas tankar genom att berätta för er om tre kvinnor och dela med er av det jag har lärt mig från dem. Jag börjar med Ruth May Fox, som var unga kvinnors generalpresident för många år sedan. Hon verkade i det ämbetet tills hon var 84 år. Syster Fox föddes i England. Och när hon var 13 år gick hon till fots nästan hela vägen till Saltsjödalen med en grupp pionjärer. Hennes mamma dog när hon var liten, så hon tillbringade sina första 12 år hos flera olika familjer. Hon måste ha varit ett svårt barn att ta hand om, eftersom hennes farmor kallade henne en styrk flicka och vägrade ta hand om henne. Så småningom gifte sig Ruth och fick 12 barn. Hon delade sitt fasta vittnesbörd med barnen och gav dem evangelielektioner när de arbetade tillsammans. Men hon erkände att hennes äldre barn ibland straffades ganska hårt eftersom hon hade ett häftigt temperament och inte alltid räknade till 10 när hon blev förargad. Hon arbetade hårt på att bemästra denna svaghet och blev så småningom känd för sitt vänliga hjärta och tjänande av andra. Syster Fox blev 104 år gammal. Under sitt långa liv upplevde hon stor glädje och svåra prövningar. Hon lärde att livet ger oss en del hårda läxor. De starkaste plantorna växer inte under glas och karaktären stärks inte av att undvika problem. Förra året klättrade jag upp för Independence Rock i Wyoming för att se platsen där syster Fox hade ristat in sitt namn när hon var vid 13 års ålder var på väg till Saltsjödalen. Vädret under de gångna 140 åren hade nästan suddat ut det, men jag lyckades snett och jämnt se orden Ruth May 1867. Jag ville veta mer om denna stora ledare och Jesu Kristi lärjunge som arbetade hela sitt liv på att förbättra sig och som hade till valspråk Guds rike eller ingenting. Nästa berättelse handlar om en kvinna som jag kallar Mary. Hon var dotter till trofasta pionjärföräldrar som uppoffrat mycket för evangeliet. Hon hade gift sig i templet och blivit mor till 10 barn. Hon var en begåvad kvinna som lärde sina barn att be, arbeta hårt och att älska varandra. Hon betalade sitt tionde och familjen åkte tillsammans i sin vagn till söndagens möten. Fastän hon visste att det var emot visdomsordet skaffade hon sig vanan att dricka kaffe och hade alltid kaffepannan stående längst bak på spisen. Hon påstod att Herren inte stänger mig ute från himlen för en liten kopp kaffe. Men på grund av den där lilla koppen kaffe kunde hon inte få en tempelrekommendation. Och inte heller de av hennes barn som drack kaffe med henne. Fastän hon levde till en god och hög ålder och så småningom blev värdig att återigen besöka och tjäna i templet, var det bara ett av hennes 10 barn som var värdigt att gifta sig i templet och en stor del av hennes efterkommande som nu är i 50 generationen lever utan välsignelserna i det återupprättande evangelium som hon själv trodde på och hennes förfäder uppoffrade så mycket för. Den sista berättelsen handlar om Kristina som blivit döpt och beseglad till sin familj när hon var en ung flicka, men någonstans på vägen hade familjen upphört med att leva efter evangeliet. Nu var hon i över tonåren och hade fattat några felaktiga beslut och var mycket olycklig. En dag gav jag henne häftet Personlig tillväxt och sa: det här häftet hjälper dig införliva Kristi egenskaper i ditt liv så att du kan göra de förändringar du vill. Jag inbjuder dig att börja arbeta på häftet idag och ta det med dig till brasaftonen ikväll och berätta för mig vad du har lärt dig. Den kvällen sa hon till mig med tårar i ögonen: idag har jag börjat min personliga tillväxt. Hon har skrivit till mig flera gånger sedan den dagen. Hon började gå till söndagens möten, ungdomsaktiviteter och seminariet. Efter några veckor började hennes syster och mor gå till kyrkan med henne och senare gick också fadern med. Och nu har hela familjen tillsammans varit tillbaka till templet. Vad lärde jag mig då från dessa berättelser om att minnas, omvända sig och förändra sig? Det första var, alla begår misstag. För någon tid sedan var jag med då en 8-årig flicka döptes. I slutet av dagen sa hon med stor tillförsikt, jag har varit döpt en hel dag och jag har inte syndat en enda gång. Men hennes fullkomliga dag var det inte för alltid och jag är säker på att hon nu lär sig, liksom vi alla gör, att hur vi än anstränger oss lyckas vi inte undvika varje dålig situation, varje felaktigt beslut eller utöva den självkontroll som vi borde. Jag hör ofta talas om denna tidsutdelnings utvalda och konungsliga släkte, men jag har aldrig hört det kallas det fullkomliga släktet. Tonåringar är särskilt utsatta därför att Satans makt är så verklig och de fattar sina första stora och självständiga beslut. Härav följer att de också gör sina första stora misstag. Det var så som hände med Corianton i mormors bok. Corianton skulle verka som trofast missionär, men han trodde att han var stark nog och skärpt nog att handskas med riskfyllda situationer och dåligt sällskap. Och han fick stora problem och begick stor synd när han började gå till fel platser med fel människor och gjorde fel saker. Det andra jag lärde mig var att omvändelse är inte valfritt. Vi har befallts att omvända oss. Frälsaren lärde att om vi inte omvänder oss och blir som ett litet barn kan vi inte ärva Guds rike. Vi får inte låta en liten kopp kaffe, en dålig vana, ett dåligt beslut, ett dåligt val göra att vi spårar ut under resten av vårt liv. Ibland tar människor allt för lätt på omvändelse. Jag har hört några säga att det är allt för svårt att omvända sig. Andra säger att de är trötta på att känna sig skyldiga eller att de tagit anstöt av en ledare som hjälpt dem att omvända sig. Ibland ger människor upp när de begått misstag och börjar tro att det inte finns något hopp för dem. Somliga tror att de kommer att känna sig bättre om de helt enkelt lämnar det återställda evangeliet och går sin väg. Det är Satan som inger hopplösa tankar i hjärtat hos dem som har begått fel. Herren ger oss alltid hopp. Han sa, du var utvald att utföra Herrens verk, men om du icke är varsam ska du falla genom överträdelse. Men kom ihåg att Gud är barmhärtig. Omvänd dig därför från det du gjort, som strider emot det bud jag givit dig, och du är ännu utvald och kallas åter till verket. Den lättaste och snabbaste vägen till lycka och frid är att omvända sig och förändra sig så snart vi kan. Det tredje jag lärde mig var att vi behöver inte göra det ensamma. Det är inte möjligt att göra verkliga förändringar alldeles själv. Vår egen viljekraft och våra goda föresatser räcker inte. När vi begår misstag eller fattar dåliga beslut måste vi få hjälp från vår frälsare att komma på rätt väg igen. Vi tar del av sakramentet vecka efter vecka för att visa vår tro på hans makt att förändra oss. Vi bekänner våra synder och lovar att överge dem. När våra bästa bemödanden inte räcker till är det genom hans nåd som vi får styrkan att fortsätta försöka. Herren säger, om människor har kommit till mig så vill jag visa dem deras svaghet. Jag giver människornas svaghet så att de må bli ödmjuka. Om min nåd är tillräcklig för alla människor om de ödmjukar sig för mig. Ty om de ödmjukar sig för mig och hava tro på mig, vill jag göra det svaga starkt för dem. När vi ber om Herrens hjälp att förändra oss får vi detta löfte. Se, den som omvänder sig från sina synder får förlåtelse och jag, Herren, kommer icke ihåg dem mera. Herren ger aldrig upp hoppet om oss. Han sa, kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Glädjen och friden vi får när vi vet att vi blivit förlåtna är en gudom gudomlig välsignelse. Den friden kommer enligt Herrens tid och på hans sätt, men den kommer. Det sista jag lärde mig var att vi kan förändra oss. Varje dag innebär en ny möjlighet att minnas vår frälsare och följa hans exempel. Utan omvändelse kan vi inte gå framåt. Det är orsaken till att omvändelse är evangeliets andra grundsats. Istället för att komma med ursäkter för svaghet vi har, arbetar vi varje dag med att utveckla goda vanor och kristuslika egenskaper. President Spencer W. Kimball sa: att kultivera kristuslika egenskaper är en krävande och obeveklig uppgift. Det är inget för säsongsarbetare eller för dem som vägrar att ständigt anstränga sig. Jag lärde mig från Kristina att när man utvecklar kristuslika egenskaper är det ett tecken på att man håller på att förändras. Eftersom vi alla är dödliga begår vi alla misstag. Omvändelse är inte valfritt, men vi förmår det inte ensamma. Vi har en frälsare som hjälper oss med omvändelsen. När vi utvecklar hans egenskaper i vårt liv vet vi att vi gör förändringar som hjälper oss att komma honom närmare. Syster Fox sa att evangeliet var hennes skyddsmantel mot frestelser, hennes tröst i sorgen, hennes glädje och härlighet i alla hennes dagar och hennes hopp om evigt liv. Hon tog som sitt motto Guds rike eller ingenting, eftersom hon visste att när hon omfattade evangeliet av hela sitt hjärta skulle löftet infrias som frälsaren gav till oss alla. Den som omvänder sig och blir döpt i mitt namn ska bli mättad. Och om han är ståndaktig till änden ska jag hålla honom skuldfri inför min fader den dag jag ska stå för att döma världen. Det är genom omvändelse som jag har kommit att lära känna frälsaren. Och det är när jag ber om hans hjälp att förändra mig som min tro och förtröstan till honom ökar. Jag bär mitt vittnesbörd om att han lever och om hans makt i Jesu Kristi namn. Amen.